Men visst var det var ändå kul ju Sebastian. Det var roligt att sitta och kolla på fotboll så där.
Ja, men visst är det roligt med fotboll.
Ja, men det är kul att bara sitta där och kolla. Man sitter sen i soffan så bara chillar man lite grann. Man kanske dricker en öl och kollar på.
Jag tycker att vi ska prata mer om när jag tycker vi ska prata mer om det här i podden. Hur kul det bara är att titta på fotboll. Ja, kan inte du beskriva Pontus hur roligt det är att kolla?
Ja, men alltså, det är som att man får framförallt när en slag i mål, förstår du, när man vinner, när man ser sitt lag göra mål.
Ja, det är roligt.
Då blir det så himla kul och man blir glad.
Jag vill inte säga någonting.
Det är så himla. Ja, det är verkligen det är det bästa med fotboll.
Kul.
Jag är en del av podden och jag har typ 20% talinnehav här.
Vilken
är din favorit? Vi satsar på den nya possession-stilen
här.
This isn't working!
Kicking Rush är tillbaka, Sportexpressens Premier League podcast. The Premier podcast om Premier League. Testa något nytt där.
Exakt så.
Therese Strömberg, Pontus Wijnemo, får jag döda blickar ifrån, båda två.
Ni får också av alla lyssnare där ute som bara stirrar ner i skärmen på sin telefon eller
skakar på huvudet.
Kollar på telefonen när man lyssnar på podd, det kanske man inte gör. Men de kollar i alla fall med döda blickar mot dig. Ja. Mentalt.
Vi har ju funderat faktiskt på att starta en Patreon-exklusiv podd där jag är helt bortklippt.
Det är alltså exakt samma podd, bara att vi har tagit bort ditt ljudspår.
Ja, men mitt intresset var lite för stort, så jag tystade ner det projektet. Vi kunde ha tjänat otroligt mycket pengar, men det var inte värt det, kände jag. Hur är läget med er? Vad tycker ni om den här helgen av fotboll?
Det var väldigt kul.
Kul att kolla fotboll, eller hur? Kul att kolla fotboll.
Om jag får säga mitt så var det väldigt kul, tyckte jag också, att kolla på fotboll.
Jag
har tyvärr sett alldeles för mycket allsvenskan och alldeles för lite Premier League i vanlig ordning. Så att allsvenskan får ta slut snart.
Hemskt.
Jag känner ju så här, generellt kände jag när jag kollade på fotboll att vad dåliga lagen i Premier League är på att spela fotboll. I alla fall de lagen man väntar sig ska kunna spela bra fotboll. Mm. Det är så oerhört många storlag som har problem att spela fotboll.
Ja, det beror på vilka man räknar som storlag.
Ja, alltså okej, okay. City och Liverpool, men utöver dem... Så det är så otroligt.
Ja,
det är så otroligt dåligt.
Ja, nej, men det är ju, om man kollar på tabellen just nu så är det ju, det ser ju inte rimligt ut, det gör det inte.
Nej, du pratade om det tidigare.
Ja.
Berätta vad som är så orimligt med
allting
tabellen.
Allting är superorimligt. Watford ligger sist, Wolverhampton näst sist, Norwich som spelar superbra ligger på 16:e plats, Brighton som också har imponerat, ja, de är på 15:e plats. Det är 2 poäng ner till nedflyttning för dem. Southampton spelar otroligt bra. 13:e plats. Ja, 3 poäng ner till nedflyttning. Och Everton då, som storsatsar varje sommar med Marco Silva som tränare. 3 poäng ner till nedflyttning på 14:e plats. Samtidigt som Chelsea, United och Spurs har lika många poäng som Sheffield United och Burnley. Färre poäng än vad Bournemouth, West Ham och Leicester har. Och 10 poäng upp till Liverpool. Vad är det här?
Det är också så här att redan nu har United 2 förluster. Spurs har 2 förluster. Everton har 3 förluster. Alltså så här, om den här trenden skulle fortsätta så skulle Everton ha 50% förluster framöver. United och Spurs skulle ha 33% förluster. Alltså det är det jag menar. De här storlagen, de mår ju inte bra.
Det brukar ju stabilisera sig vid det här laget efter så här 5-6 matcher. Man börjar se tendenser till vilka det är som är dåliga, vilka det är som är bra och vilka det är som kommer hamna där i mittenträsket. Men det här är ju, det kan ju inte vara, det kan ju inte vara stabiliserat nu. Ja. Det är ju svårt.
Nej,
inte.
Men det var ju lite det här som man var inne på i både i slutet av försäsongen och början på den här säsongen, känns som att det är många lag, eller många, men det är ändå en hel del lag som kommer faktiskt att vara med och utmana, som vi ser till exempel Leicester och West Ham som det går ganska bra för, som man har pratat om mycket. Och sen så har ju snacket gått om vilket otroligt mörker det är i Arsenal, United och Chelsea. Mm. Sen har ju Tottenham något överraskande också hamnat i samma fack just nu. Det är väl de som man är mest förvånad över att det inte går bra för.
Ja, verkligen.
Sen är man egentligen inte så här förvånad över att det går bra för Leicester, att West Ham gör bra resultat. Men tabellen ska ju ändå inte se ut som den gör.
Nej, alltså både West Ham och Leicester tyckte jag på förhand var alltså, väldigt bra. Och man såg någon form av, jag tyckte de gjorde smarta grejer och såg bra ut under delar av förra säsongen. Och som inte är jätteförvånad över att det går så här bra, men just placeringsmässigt så är man ju förvånad. Att de skulle spela så här bra ser jag inte som något konstigt, men att de nu är på 3:e och 5:e plats, det är ju lite väl. Och så som de har spelat Så, alltså Leicester, det är klart de kan bli trea. De spelar ju mycket bättre än vad de andra lagen gör. De är ju mycket bättre än vad Spurs och Arsenal och Chelsea och United är just nu.
Ja, men Pontus, du måste känna dig pikad av förra avsnittet där vi utbrast Pontus Evinemo är ingen härförare. För just nu står du och håller på med någon slags stolpe som du håller som ett spjut. Kan du beskriva hur du står just nu? Jag väldigt står, märkligt.
Jag har en, jag tror att det är någon form av poddmikrofonpinne kanske.
Som du håller som ett, ja, som ett standard.
Det är som att jag har, det är som att jag har sänkt min fiende och stoppat spjutet, ja, i dens rygg. Ja. Och står jag med spjutet. Och gärna att det är någon form av flagga på den också. Så att man verkligen visar vilken makt man har.
Känner du någon slags extra auktoritet utströmma från Pontus Wijnemo just nu?
Nej, snarare tvärtom skulle jag säga.
Jag håller med.
Det ser ut som att han försöker lite för mycket.
Och apropå auktoriteter som vi inte riktigt tror på. Det känns som att det stormar, och det gör det alltid, kring tränare i Premier League just nu. Och ni vet ju alla hur det brukar se ut. Oddsbolagen är ute. Who'll get sacked next? Och de fluktuerar upp och ner hela tiden. Jag tycker inte att vi ska sätta odds på, vilka, på hur troligt det är att träna får sparken. Men jag tycker att vi ska på något sätt, för att sammanfatta den här turbulenta inledningen med den sinnessjuka tabellen, ska säga vårt om huruvida de här klubbarna leds av rätt personer i rätt riktning. Och det kommer inte vara några obskyra liksom, tränarutnämningar vi pratar om. Det kommer vara alla som vi känner hänger hyfsat löst just nu. Mm. Och jag tänker så här. Donald Trumps You're Fired. Kommer ni ihåg den catchphrasen?
You're Fired.
Det var från ett tv-program som hette The Apprentice. Det här var så innan han var president. Då hade han en catchphrase som var att han sparkade deltagarna en efter en. Och då sa han alltid You're Fired.
You're Fired.
Nu tycker jag att nu har det gått 10 år. Nu är det coolt att referera till den igen. Så jag säger att varje gång vi säger till, om en tränare att han ska få sparken, då kör vi den. Vilken ska vi ha om han får stanna kvar? You get to stay. Det finns ingen sån sänd.
Har vi någon sån? Har inte Donald Trump någon så här antagonist?
Donald Trump antagonist? Ja, Greta Thunberg då?
Ja.
Ja, okej. Okay. Då slänger vi in Greta Thunberg som säger någonting. Jocke eller Kim, ni får välja själva. Greta Thunberg får säga någonting.
I want you to panic.
Så blir det bra. Okej, okay, vi börjar då, tycker jag, med det mest uppenbara. Utnämningen som vi har pratat kanske mest om, ja, av alla i hela poddhistorien. Ole Gunnar Solskjær. Ny förlust nu.
You're fired!
Får inte stämma dramaturgin. Det ska ju vara en cliffhanger huruvida vi tycker att han ska vara sparken eller inte.
Du tror att det finns någon som tror att vi kommer komma fram till att han borde stanna ändå för att ta en ganska skön snubbe som kan klubben.
Men för att fixa dramaturgin lite så tänker vi så här. Någon får försvara Solskjær.
Gör det du.
Det kan jag göra. Det kan jag göra.
Jag tar fan inte på mig den rollen.
Okej, okay, men då får jag göra ett försök att försvara Solskjær. Mm. Det är egentligen Ed Woodward som är den egentliga skurken i det här.
Det kan inte båda vara problem?
Ja, men får jag prata?
Okay,
ja. Som alla vet så har ju United investerat väldigt märkligt. Fortsätter investera väldigt märkligt. De sålde Lukaku, som uppenbarligen inte var rätt för klubben, men som ändå var deras mest pålitliga anfallare. Deras mest effektiva anfallare. Deras mest etablerade centralstriker. Om det ens finns en centralstriker i den klubben kvar nu.
Det är... Nej, stämmer att det inte finns.
Och de vid ett tillfälle i den här matchen spelar med Jesse Lingard som central anfallare. Vad kan egentligen Solskjær göra med en sån väldigt, väldigt märkligt, inte klappkass, men väldigt märkligt sammansatt trupp?
Ja,
därför borde Solskjær få förtroende att fortsätta. Det gör ont i mig att jag behöver säga det.
Det ser ju inte ut på dig som att du ens tror på det här en endast liten procent.
Nej, jag gör ju såklart inte det.
Nej, men det är precis som du säger. Det är klart att Woodward och hela liksom ledningen och truppbygget och hur man har hanterat en jävla massa saker i några år nu är ju klart att det är det som är de största problemen. Och då tycker jag ändå att man har varit ganska duktig på att prata om de sakerna också när man pratar om problemen i United. För att det är ju inte rättvist såklart att bara peka på Solskjær i det här läget och säga att allt det här är hans fel, han är en dålig tränare och nu måste han gå för då kommer United göra si och så mycket bättre. Däremot så tror jag ju att precis som jag har sagt hela tiden, som jag sa från början, som jag kommer fortsätta hävda, så känns det inte som att dels att han är tillräckligt bra. Han har egentligen liksom inga meriter som visar på att han skulle kunna hålla på den här nivån.
Molde som gick bra med, Cardiff som gick åt helvete med. Mm. Spektakulärt åt helvete.
Ja, exakt.
Och de var väl ganska nöjda i Molde nu andra svängen att han inte, när han gick till United.
Ja, de hade väl allt att tjäna på det.
Ja, de, men ja. Alltså fansen var väl inte jättebesvikna för att han lämnade, för det inte gick så bra.
Nej, men exakt. Och jag menar, det har också varit, man känner sig som en rep i skivan när man pratar Solskär, för det känns som att vi har gjort det så mycket, om man säger ungefär samma saker hela tiden. Men jag tycker också att det bevisas gång på gång att det, Manchester United lite som Newcastle United. It isn't working. Alltså det är ingenting som de gör funkar ju, känns det som. De hotar ju ingenting framåt i den här matchen till exempel. De är ju helt iskalla. Och det var ju någon pandit, nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var som sa det också, som hade helt rätt i det, att ingen gång under den här matchen kände man att United skulle kunna vända på det. Så att det är ju onekligen så att det är väldigt mycket som inte funkar, men jag tror också att får man in en tränare som är lite mer taktiskt slipad, som har lite mer auktoritet, för det har vi också varit inne på att Ole Gunnar Solskjaer kanske inte riktigt har alla spelare med sig, så skulle man kanske kunna göra någonting bättre av den här säsongen än hur det nästan oundvikligen kommer sluta med Solskjaer.
Alltså det värsta som kunde hänt United, det var ju den här vändningen mot PSG. Den där liksom Gary Neville går ut och säger, vad säger han? What do you want liksom, för att stanna i princip. I den här intervjun. Och den gjorde det liksom så här, gjorde det på något sätt, nu använder jag ordet dramaturgiskt igen, dramaturgiskt omöjligt och inte ge Solskjaer förnyat förtroende. Men det som var signifikativt för den segern var ju inte att den vanns ju inte med briljant taktik eller med att han etablerade ett helt nytt anfallsspel som plötsligt såg supersexigt ut, utan det var ju mer en inställningsfråga, mentalitet. Och vi vet ju aldrig hur skört det är att satsa på tränare som liksom har mentalitet och pepp som främsta förtecken. Alltså det är ju så man liksom så här förenklat det. Man förenklar typ Fergusons tränargeni genom att säga att han var så jävla hård i omklädningsrummet, han hade sin hårtork. Man förenklar Klopps stjärnageneralitet genom att säga, jo men kolla hur han entusiasmerar och hur han får med spelarna på rätt håll. Alltså det är ju 10% av en tränargärning liksom.
Ja, det är klart att man måste ha den grejen också. Det är ju jättemycket som, men allting hänger ju ihop. Du måste ha rätt inställning för att orka träna så pass mycket. Så om man kollar på Liverpool då, som springer extremt mycket. De har en otrolig intensitet i sitt pressspel och hur de spelar. Det krävs då att de tränar extremt hårt på försäsongen för att de ska orka med det under hela säsongen. Och för att du ska hamna på den nivån så måste du ha rätt inställning. Då måste du ha en ledare som också hejar på. Det räcker ju inte bara att gå in i omklädningsrummet och säga nu jävlar! Utan det gäller ju att ha det hela tiden och i kombination med taktik och ett tankesätt av fotboll liksom. Så det är ju att tro att det bara skulle ha att göra med att man kan gå in och vara tuff och hård mot spelarna, de är ju dumma i huvudet. Men
nu måste vi nog säga, blir det Thunberg eller Trump för Solskjaer?
Trump.
He's fired.
You're fired.
Nästa namn. Här tänker jag Pontus att du ska försvara varför Marco Silva efter 3 förluster på 6 matcher, en match där de hade färre skott på mål än Watford hade i sin 0-8 förlust mot Manchester City. Varför han ska få fortsätta träna Everton efter ännu en förlust, som sagt. Det blev 0-2 mot nykomlingarna Sheffield
hemma
på Goodison. Hemmaformen som har varit liksom hans starka kort tider. Vi har kunnat peka på att han har spelat jättebra mot United, jättebra mot Arsenal, Chelsea på hemmaplan. Bortaspelet har varit lite sämre. Men nu sitter inte ens hemmaspelet. Varför ska Marco Silva stanna kvar?
Ja, nej, så det är klart, det var ju inte så att Sheffield kom dit och spelade ut. Det var ju mycket, Everton var ju det spelförande laget såklart. Och ja, i ärlighetens namn så vände jag började ju vända liksom. Jag var ju en jätteförspråk för Marco Silva, för att han gjorde otroligt bra.
Samma här.
Och det är ju liksom, det gjorde han ju otvivelaktigen, så var det ju liksom, han var ju, det gick ju jättebra under tider i Watford och han har en bra meritlista. Men det är ju uppenbart att det är någonting som inte stämmer. Sen är frågan vad det är. Jag trodde ju på Everton ganska mycket inför säsongen. Men nu, det var nog
5 gjorda mål.
Ja, men efter Bournemouth-matchen förra helgen så tänkte jag bara, så gick jag igenom Everton startade och kollade, men spelarna de är ju fan inte bra. Det är inte ett bra lag Everton har.
Vad tänker du?
De har ju, det är klart att det är inte sämre än vad Bournemouth är, men de har ju också, precis som United har, så de har enorma brister i klubben. Det är ju någon som har, som inte riktigt vet hur man bygger ett lag eller som hittar rätt spelare.
Snärdling och Delph är inte det mest spännande. Nej, det hade varit exakt. Det för 5 år sedan. Fem år sedan hade varit jättebra in i mitt fält.
Ja, men nu tappar man Gunnar Gay, som ju är en klassspelare rakt igenom, och ersätter med Fabian Delph, som är en jättedålig fotbollsspelare. Det, tyvärr.
Han är
ju inte en spelare som håller i ett lag i Premier League. Typ inte. Alltså, var en startspelare i den rollen i ett lag som har ambitionen att utmana topp 6. Det är ju befängt. Han skulle inte platsa i Bournemouth. Det skulle inte Schneidlin heller göra.
Nej, det känns lite trött. Det känns som namn som inte riktigt berättigar sitt goda rykte just nu.
Ja, och Jeremina och James Coleman är ju inte heller spelare som Jeremina är ju, han är ju inte bra. Kort och gott, han är inte bra.
Nej.
James Coleman är också för 5 år sedan en habil spelare, men idag är det inte bra fotbollsspelare. Och sen de här värvningarna av, ja men, ja alltså.
Jag håller ju med dig, men spelare som är bra och som är PL-beprövade, det är Sigurdsson, det är Richarlison, Bernard, Moise Kean.
Ja, Moise Kean fick knappt spela någonting.
Ja, men han hade ju det bästa läget i den här matchen.
Jo.
För Övertons del.
Men det är ju, med spelarna som kommer in, de bidrar ju inte. Det är inte spelare som tar dem framåt. Även om Moise Kean var jättetalangfull och duktig i Italien, men än så länge har det inte lossnat för honom i England. Och han har ju inte varit den spelaren som de hoppades han skulle vara. Ivo Obi inte heller det. Alltså, hans första inhopp tyckte jag såg bra ut, men han tar ju inte Everton.
Det är ingen poängspelare tyvärr.
Nej, exakt. Och sen så gillar jag Calvert-Lewin jättemycket, men han är inte heller tillräckligt bra än i alla fall. Nej. Även man har, det finns saker med honom som jag tycker är jätteintressant.
Men är det inte så, om vi återvänder till, för jag håller med dig. Alla tränare har ju liksom ursäkter. Alla tränare vi kommit upp, förutom kanske, vi får se vilka vi, jag ska inte spoila. Men de flesta tränarna har ju liksom så här truppbrister att peka på.
Ja, verkligen.
Men Marco Silva, om vi snackar om Marco Silva, är inte det fallet att vi vill gilla Marco Silva så mycket?
Jo.
Alltså man vill ju gilla, det är samma sak när VS Boas kom fram. Man tycker det känns oerhört spännande. Man vill ju att det ska gå bra för VS Boas-figurerna, för Marco Silva. Man vill att det ska gå dåligt för Steve Bruce-figurerna, de trötta valen liksom. Mm. Men nu tycker jag ändå att man kan säga att han har fått ganska mycket tid i Everton. No. Och det vore en grej om det var liksom det här naiva Roberto Martinez-spelet, att de gjorde mycket mål, släppte in mycket mål, det såg lite löst ut liksom. Det såg lite odisciplinerat ut. Men det här Everton känns så jävla tråkigt just nu. Det känns som ett tråkigt fotbollslag. Det känns orörligt och trist.
Och direkt när det blir tråkigt, eller när det är tråkigt och då också inte får några resultat, för det går att spela jättetråkig fotboll och ändå få jättebra resultat med sig, men direkt när det är både tråkigt och dåligt, det är då det blir ett sånt enormt problem att vara tråkig, för då uppenbarar sig ju de brister man har, att man är tråkig för att man inte kan vara bra, för att man inte kan vara kreativ, för att man inte kan liksom hitta på nya sätt att ta sig framåt. Och det är väl det som är det största problemet här.
Då får vi helt enkelt säga, blir det en leende, entusiasmerande Klopp Greta Thunberg, eller blir det en orangefärgad Trump till denna fina Marco Silva? Vad säger ni?
Trump?
Thunberg.
Blir det Thunberg?
Ja.
Okej, men då får jag ju the deciding vote här, så att säga. Nej, jag säger tyvärr Trump. Jag säger tyvärr Trump.
You're fired.
Och då går vi vidare till nästa. Jag tänker att ni ska få prata lite mer här än vad jag gör, för jag har pratat så mycket om den här mannen. Unai Emery. Efter en väldigt fin insats mot starka Aston Villa, där de bara låg under 2 gånger och lyckades vända med hjälp av spelare som absolut Emery har varit med och utvecklat. Till exempel Aubameyang, som var jättedålig när han kom till Arsenal, hade inte gjort något innan, och det är Emery som har byggt upp honom till en världsstjärna. Så Emery kan verkligen inte ta cred för det. 3-2 mot Aston Villa i en stundtals våldsamt dålig insats av Arsenal, omotiverad. Första halvlek var bedrövlig, men jag vet att du i alla fall i vår Premier League-bilaga till Strömberg skrev att Emery borde få lite mer tid. Varför tycker du det? Nu får du stå till svars för det som finns på pränt.
Så jävla jobbigt när man skriver saker som folk läser och som finns kvar där. Nej, men jag kanske inte känner att det finns någon fortfarande omedelbar, något omedelbart krav på att Emery måste få sparken. Den enda av dem som vi har tagit upp hittills som jag tycker det om, det är väl Ole Gunnar Solskjær. Och det har jag ju tyckt väldigt länge. Men Unai Emery, absolut, där finns ganska stora problem. Där finns, och vi behöver inte ta upp hela den här med vad är det för trupp han har, för det vet vi. Men det är klart att det finns problem i hans sätt att coacha och hans spelfilosofi, där han vill gärna gå väldigt mycket framåt, han lyckas aldrig stänga till, och det är inte bara det att, alltså att det är
en... fram uppspel
och... Ja, och det är inte bara det heller att backlinjen är dålig, det är ju det att liksom mittfält och försvar inte riktigt samarbetar, de lyckas inte stänga någon form av yta mellan sig heller, det blir så otroligt enkelt att bara ta sig förbi precis som
Villas 1-0 mål är ju det mest patetiska jag har sett när Guendo Silva och Kolasinac, de vet inte om att det finns, att McGinn finns har de glömt bort.
Ja.
Han är liksom en svart, i deras medveten är han bara en svart prick som aldrig har fötts och aldrig funnits.
Mm. Och det här är ju ett problem med Emery. Det har ju varit det genom hela hans tränarkarriär egentligen. Det man har pekat på hela tiden har ju varit att han inte lyckas sätta sina försvar ordentligt. Men det beror ju också på alltid när man ska börja prata om så här, vem ska få sparken och inte. Vad har de för... Vad ser man för alternativ som i så fall är bättre? Det är ju lite så man ändå måste tänka också. Alltså i både United och Arsenal-fallet, där finns det ju en Max Allegri till exempel som inte har något jobb just nu.
Det var tydligt,
ja. Som jag har varit inne på borde ta Arsenal i typ 2 säsonger nu tror jag. Så att där finns det ju faktiskt ett alternativ. Jag känner så här, skulle man lyckas lösa en till exempel Max Allegri eller en annan den typen av tränare, så tycker jag ju absolut att det skulle kunna finnas skäl att byta. Men jag känner inte någon, som sagt, något omedelbart krav att Emery måste gå.
Ja, men det jag har varit lite inne på. Och det är det jag tycker att mentaliteten borde ändras lite. Att vi kräver att en tränare ska vara inne i så här Mourinho-stim där precis allt går åt helvete. Och resultaten uteblir och de har förlorat 7 matcher i rad, fansen står och kastar ägg in på planhalvan, tränaren ses slåss med sina tränare på träningen. Jag tycker inte det ska krävas något sånt.
Det är den engelska mentaliteten, va? Alltså, i Spanien och Italien är det inte riktigt så, att då är det ju är lite undermåliga resultat, ja, men då får man sparken. I England är det så att om du då krävs att du ska vara, alltså det ska verkligen gå åt helvete.
Men jag tycker att det beror väl lite på vad det är för klubb och vad det är för typ av, i Arsenals fall egentligen.
De ligger 4 nu. Så om man var på den tabellen kan man tycka, ja men vad klagar ni för? Ni vill ha topp 4, nu är
det
4.
Ja men det är det jag menar också. I och med att det inte är total katastrof trots allt i Arsenal än. Och det är väldigt mycket mer katastrof i vissa andra klubbar. Där. Så finns det ju inget, som sagt, det finns ingen stress med det här om man inte har sin... om man ska säga perfekta ersättare klar. För att det finns ingen anledning att sparka Emery, ta in någon interimtränare som man inte riktigt vet vem det är och sen så ska man testa sig fram. Alltså, för att då hamnar man ju väldigt snabbt i det här onda hjulet av att sparka och anställa tränare till höger och vänster.
Ja.
Så som till exempel United har hållit på i några år. Så att det är det jag menar med att det är inte tillräcklig katastrof för att man bara ska sparka honom direkt. Men har man ett bättre alternativ, ett alternativ där man känner att här är det någonting som rimmar mer med hur vi vill spela och det här tror vi verkligen kommer kunna funka, och sen så har man en plan för det. Absolut, byt. Men inte bara hux flux.
Det är ju så att Emery var ju vår gemensamma gode vän Ivan Gazidis val innan han sen...
Fantastisk man.
Innan han sen drog och gjorde livet surt för andra supportrar.
Det är ju... Ja, men jag tycker att han borde... Alltså borde finnas en större tanke bakom Arsenals spel än vad det finns.
Ja.
Och de bör ha någon form av plan för hur de ska ta det vidare. För det kan inte vara att Emery är det slutgiltiga målet. Att det honom de tror på. Alltså att det är han som ska leda Arsenal tillbaka till att bli en titelvinnande klubb. Det kan inte vara det. I sådana fall är det ju, då är ju ledningen jättedum. Mm. Det kanske den är i och för sig. Men alltså det kan inte vara det. För det är han inte den tränaren. Och då måste det finnas någon form av plan och en tanke på vem som skulle kunna ta över. Och då tycker jag personligen att det känns bättre att att försöka nå dit så snart som möjligt. Och sen är frågan att, men då kan inte, planen kan inte vara att jo, men det är Guardiola som ska göra det. För det är inte, det är inte, det är inte rimligt.
Det är, jag, så här, kalla mig cynisk, men jag tror det har varit svårt att få Guardiola till Arsenal just nu.
Ja, kanske.
Vad menar
ja.
Du?
Men
det, känner på mig?
Det vore kul om de försökte i alla fall. Ja. Nej, men det bör finnas någon form av tanke på den här tränartypen i alla fall. Eller den här...
Ja, men exakt. Man måste ha en plan om man ska byta tränare här och nu, mitt under den här säsongen eller så här tidigt på den här säsongen och så vidare. Med tanke på ändå de omständigheter som råder.
Som de borde ha gjort i somras, tycker jag. Ja. Alltså, jag ser inte fram.
Arsenal hade ju efter Wenger chansen att göra något nytt. De tog en person som såklart är kompetent, men vars absolut största och bästa förmåga är att bevara status quo. Och det var inte riktigt det klubben behövde. Och
det... Nej, det är inte bättre nu än vad då?
Nej, trots det, att de har investerat det är exakt likadant. Det är exakt likadant. Det är exakt likadant. Jag säger ju självklart en Trump på det här.
Supergreta.
Supergreta. Supergreta med cape och röntgensyn kanske. Och vad säger Pontus?
Jag säger Trump.
Vi säger Trump. Tack för det.
You're fired.
Nästa, som jag tror kan bli den svåraste. Eller lättaste. Jag vet inte vad. Nuno. Wolverhampton, kanske det laget som hade allra mest hype bakom sig när det gäller de här topp 4 pretendenterna som vi pratat, Everton och Leicester och så.
Vi satte ju Leicester som sjua ändå.
Ja, men vad satte vi Wolves som?
Åtta.
Okej, okay, men de har haft mycket hype kring sig, ja. Det får man säga. De har haft förtvivlat svårt att göra mål och de har nu en 19:e plats, 4 poäng inspelade på 6 matcher. Det känns inte superstabilt. Men nu tycker jag, Pontus, du ska förklara varför Nuno ska få stanna.
Ja, på dels på merit från förra säsongen, att han lyckades göra såna bra insatser mot bra lag, mot bättre klubbar, och jag tror att han kan vara en bra tränare framförallt i Europaspelet, att om de vill ha chans att nå någon vart, så tror jag att han är bra att ha, för att han kan stänga matcher och så. Sen så är det såklart att det känns ju också som att det är mycket tillfälligheter, det är 4 kryss. Vissa i och för sig, nu senast så kriterar de ju sent, men det är ju ett jag vet inte, jättesvårt. Det är ju ett otroligt haveri just nu, får man ändå säga. Alltså, ja. det här laget ska ju inte ha problem att vinna matcher. Det ska inte det. De är ju för bra, för ihopspelade. En säsong in, det ska ju bara gå upp för härifrån.
De har ju Europaspelet, men där kan man ändå säga att liksom, Nuno valde ju ändå att vila vissa nyckelspelare. Alltså Jota vilade han till 76 minuten, han vilade mot Tinho. Så han har ju ändå haft den beredskapen på något sätt.
Ja, det gick helvete mot det. Där också.
Ja, och de har haft lite tufft, de har ju haft liksom Everton borta, de har haft Chelsea som har skrivit också en tuff match. Men jag säger så här, för mig är det här en ganska klar Thunberg, för jag tycker att Nuno verkar vara en riktigt bra och duktig tränare. Men det är såklart att Wolves säsong är ju på väg att rinna dem ur händerna. För det går inte jättebra i Europa League heller.
Nej, första matchen förlorar de. Men sen har de Besiktas nu snart och sen Bratislava. Ja, de kommande matcherna, det blir spännande. Först Watford då, det blir en enorm ödesmatch. Men sen City, där är det ju solklart torsk. Så ja. Nej, men det är klart att det är en Thunberg. Såklart Thunberg för mig också. Men, det måste ju börja stabiliseras snart. Det här går ju inte.
Nej, framförallt så måste de ju liksom, de måste effektivisera, de måste börja kunna göra någonting av sitt bollinnehav. För att det här laget liksom ska kunna leva upp till sin potential. Så är det ju bara. Men vi säger en Thunberg där.
I want you to panic.
Men då tänker jag att vi tar den sista då. Absolut sista. Pontus Wijnemo. Väldigt ojämn. Håller på och fipplar med så här flaggor och spjut och sånt när man spelar in. Har en ifrågasatt personlig hygien också.
Otroligt.
För mig är det ganska klart. Det blir den mest orangea Trump jag kan hitta faktiskt.
Håller med.
Ja,
you're
fired.
Vad
säger du?
Ja, definitivt Trump.
3-0.
You're fired. You're fired. You're fired.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om och snackas om.
svepet.
Ja, nyheter va?
Kul!
Det gillar vi.
Det är det vi jobbar med va?
Ska vi köra ett pling eller? Jag tänker så här. ni känner alla till det här fenomenet med spelare som pratar med varandra och håller händerna för munnen. Oh. För att, vadå, skydda sig från läppläser.
Men så här så är vi helt en utspelning podd också, så att Therese ska se vad vi gör för någonting.
Ja, exakt. Tyvärr har vi mickar som fångar upp det vi säger, och, vilket är ett misstag ja, är ju, av oss att ställa fram den micken.
Men
vi,
ja, men det är ju... Ja.
Det är
vi
som
är inte
det.
Så smarta.
Nej, alla planer har sina brister. Jag såg ett exempel på det mest värdelösa utnyttjandet av den här tekniken i helgen när mitt kära Arsenal skulle slå på frispark. Frisparken som ledde fram till, oj, där höll Therese på att ramla. Som skulle leda fram till 3-2. Då står Peppe. Ja, det var faktiskt ganska sjukt. Har du druckit, Therese? Har du druckit?
Nej, men jag måste stå på den här för jag är för kort för micken.
Måste du stå på...
Ja, men annars om jag så här, då måste jag stå jättelångt bak. Förstår
ja,
du?
Du är mycket
så då
kortare
kan jag
än tror.
Höja shit. Den och ja. Komma närmare. Men det där
oj,
går inte.
Du. Det här blir jättebra på det.
Otroligt.
Vad konstigt. Oj.
Ja. Ja. Okej, skitsamma. Berätta vad det var du skulle säga om City eller
jag
vad har du pratat om.
Det har jag fått se. Jag önskar att det här var en videopod. Jo, så här. Pepe, Adebayor och David Luiz står och ska snacka om vem som ska ta frisparken. De håller händerna för munnen. Och då känner jag så här. Vad tror ni ska hända? I de här 10 sekunderna när ni står och pratar om vem som ska ta frisparken. Ska liksom Aston Villa ha en spion på läktaren som sitter och läppläser er och sen ropar ut till liksom alla där. Det blir Adebayor som slår den. Det blir Adebayor som slår den. Vad spelar det för roll? Så känner jag det. Och sen plötsligt då, så får man se en annan sekvens där det plötsligt tänker där borde vi verkligen hålla för munnen. Vi tänker alla på, eller ni vet alla sett det. Phil Jones säger något i stil med sacked in the morning. Ed Woodward hör det här. Hans minspel är ju underbart.
Phil Jones sitter ju så bakom ja. Woodward på läktaren.
Mm. Ja. Och vänder sig om och säger, vad håller du på med? Vi är filmade. Mm. Vi är on camera. Hur översätter man det på något sätt? Vi är i bild kan vi säga.
Ja.
Det är kul att enda gången då man kanske känner att fan, det skulle vara ganska lämpligt för dig att täcka munnen. Så gör en spelare inte det.
Ja.
Känner ni för det?
Ja, vad ska man känna inför det? Det är ju kul för oss
kul
att de
oss.
Inte håller för munnen när de säger det här. Och det är ganska irriterande i många andra fall, precis som du vill.
Det är att han säger verkligen ja. Det.
We're on camera, stop. Och innan det, sacked in the morning.
Det är också otroligt kul att det är just Phil Jones som säger det. Ja. Hade det varit Pogba, då hade han ändå haft en viss trovärdighet att säga det. Phil Jones har ju, fansen har ju velat se honom sagt i kanske 3 år nu. Och det är han som...
We're on camera, stop.
Ja, Edwards kanske starkaste stund i United. faktiskt. Ska vi köra ett pling där? Bernardo Silva, 3-skytt mot Watford. Efter en ganska svag insats mot Norwich. Där han inte fick det fungera. Islossning. Men, som det ofta är med de här planikstjärnorna. Det goda de gör på planen. På något sätt... neutralisera dem eller förstör med det de håller på med på sociala medier. För då så här, Bernardo Silva är ju från Portugal som alla vet.
Ja.
Och vi vet ju att i Medelhavet, Medelhavsregionen har man inte riktigt samma diskurs kring rasism som vi kanske har högre upp. Ett tydligt exempel på det som jag känt till sen innan är ju när Iniesta hade en person i blackface under ett, jag tror det var ett julfirande eller något liknande. Han förstod inte alls varför det skulle vara kontroversiellt. Sen tog han bort bilden och bad om ursäkt. Bla bla. Exakt samma sak har ju hänt nu med Bernardo Silva. Han postade en bild som han tyckte var jättekul på Benjamin Mendy som barn. Jämte någon form av maskott för ett spanskt godis som heter Congitos. Och den här Congitos-loggan då, som aldrig hade överlevt i Sverige, konstaterade vi innan, är någon form av karikatyr på en svart person. Det är en brun rund gubbe med stora röda läppar. Och Benjamin Mendy kommer ju såklart, eller förlåt, Benjamin Mendy kommer gå helt oskadd ur det här förhoppas. Bernardo Silva kommer ju troligen att bötfällas för det här. Och man känner ju så här att hur stängd tillvaro kan de här stjärnorna ha? Alltså att de inte liksom, lägger de inte märke till hur vi andra pratar om sådana här grejer? Plockar de inte upp några signaler? För det har varit en grej om han hade skickat det här i WhatsApp till Mendy och det hade läckt ut. Mm. Men nu gör han verkligen det här till alla sina miljoner följare medveten om att alla kommer se det här. Och sen svarar han bara, får man inte ens skämta med sina kompisar längre?
Ja, men det, där, det är just det där svaret som kanske är det mest problematiska i allt. Alltså att man, när man den är så vanlig också. Det är ju samma sak när någon drar liksom ett sexistiskt skämt eller som i det här fallet ett rasistiskt skämt. Och att man liksom då försvarar sig med att man kan ju inte ens skoja längre.
Ja.
Alltså, det är klart att man kan skoja, men inte på det här sättet. Och inte, som sagt, man får ju vara lite medveten, som du säger, om sin omvärld och vad det är som pågår runt omkring en. Och då kanske inse att det här är såklart inte okej att lägga ut i sociala medier.
Nej, exakt. Och så blir ju hela tiden, man skyller på okunskap, precis som Laura Suarez skyllde sin Evra-grej på att han inte förstod att det var värre att säga så här än i Sydamerika. Men det blir ju en tröttsam cykel där vi alla fördömer det och han tvingas be om ursäkt. Samtidigt som att man hoppas ju att någon har lärt sig någonting av det allt där.
Ja.
Till skillnad från den här podden. Vi letade desperat efter en sista punkt.
Ja, gjorde vi.
Och Pontus, som den här förare du är,
yep,
red in här på din vita springare.
Yep.
Med kanske, vad som i alla fall på förhand ser ut att bli den sämsta nyhetspunkten genom alla tider.
Ja, men det är så, när vi försåg den så blev vi väldigt intresserade.
Ja.
Så nu på min stora flagga här som jag satt i bröstet på Sportbladets Premier League podcast.
Just det.
Så vi skriver in på Petter. Petter är med i vårt lag.
Jo, jag kom på det.
Han är bara inte med i den här fighten. Men där har jag en bild på Pep Guardiola, hans ansikte. För Pep Guardiola har blivit lämnad av sin fru.
Ja, oh, trist. Jag beklagar.
Hon tar med sig ett barn och flyttar till Barcelona. Ett av tre barn. Jag vet inte hur de var, hur de kom fram till att det skulle bara vara ett av barn som skulle flytta med.
Det här, men, det här kan man läsa då i brittisk media.
Ja, det var ju otroligt spännande. Vi såg det bara, oj, vad händer nu? Typ, Guardiola wife leaves for Barcelona, moving with immediate effect. Man bara, jävlar, nu händer det grejer.
Du trodde du kunde leda, du tänkte så här, kan det här bli plus för Liverpool? Kan det här bli ligatiteln? Ja.
Kan hans otroliga misär i privatlivet leda till någonting positivt för mitt lag? Men så gick jag in i partikeln och läste det och så kom vi fram till att hon då ska ta hand om sitt klädmärke där i några månader innan hon flyttar tillbaka.
Ja.
Så nyhetshändelse dålig, nyhetsrubrik inför händelsen bra.
Verkligen. Ja, du var ju uppenbart missnöjd med vår veckans Cutrone förra gången, Therese. Så för att citera min pappa, gör det så jävla mycket bättre själv då. Kör.
Eller för att citera min pappa, vem fan är Pontus Wijnholm? Har inte ens berättat i podden än. Okej, nej, men det jag egentligen vill säga om Patrik Cutrone, som får spela ungefär en kvart i vanlig ordning, känns det som, i den här ligan. Det är väl ungefär så det har varit, ungefär så det kommer vara. Gör väl kanske inget jättemärkbart intryck, förutom att det läggs ut väldigt mycket bilder på honom i
på
sociala...
På din Twitter?
Nej, på min Twitter. Och på min Instagram. Och överallt där jag har olika kanaler.
Ja, nej, men det här... Följer din pappa med i ditt liv?
Vad sa du nu? Vad sa du?
Han sa, följer inte din pappa med i ditt liv? För du berättade ju för oss att din pappa faktiskt har sagt det där. Vem fan är Pontus Wijnemo?
Ja, han sa det i fredags.
Mm. Berättigad fråga.
Ja,
den ska jag ta till ring.
Satt och kollade ner i sin mobil, utbrast, vem fan är Pontus Wijnemo? Och då sa jag, det är min kollega. Då sa han, jag har fan inte bett om att se hans tweets.
Ja, det, veckans avsnitt heter ju vem fan är Pontus Wijnemo? Det är ju ett som är säkert.
Varför kallar du mig kollega och inte vän? Fan vad elakt.
Ja, det finns nog ganska goda skäl till detta. Men får jag bara dra klart veckans Cutrone utan att du stör mig.
Jag
tycker lika synd om Patrik Cutrone som jag gör om mig själv just nu, för att han spelar i ett så uselt fotbollslag för tillfället. Tack för mig, hej.
Hej, hej.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Fina matchgenomgång med fina punkter och fina Pontus Wijnemo som sitter och skriver på sitt lilla tangentbord.
Ja, men det är för detta podcast medlemmen Martin Heinius som jag skriver med.
Okej.
Okay. Han behövde veta saker.
Som straff för att hålla på så här, så får du inleda matchgenomgången.
Ja, men för helvete. Jo. Måste jag prata om Liverpool-Chelsea nu?
Va? Liverpool-Chelsea.
Va? Gud vad hemskt, stackars mig.
Jag känner så här, det jag tog med mig främst från den här matchen, faktiskt, det är Tammy Abrahams miss.
Ja,
för vi pratade om Tammy Abraham förra gången, då han hade precis kommit från ett hattrick, och sa att det är den här nivån du måste hålla för, tror vi, för att överleva sen när Chelsea får börja köpa spelare igen. Så måste du liksom bli, du måste bli
etablerad. Jag tror inte vi ska vara så övertygade om att Chelsea kommer börja köpa spelare på den nivån igen, för jag tror inte att ekonomin finns
för det. Vi får se. Jag känner bara så här, Tammy Abraham har inte råd med sådana här många missar.
Nej.
Han är väldigt ung, det ska sägas.
Ja.
Men det är en väldigt, 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 väldigt oförlåtande miljö. Historiskt sett, så att de senaste 10 åren, så är det typ den mest oförlåtande klubben i världen.
Ja.
Så det var det jag kände. Utöver det känner jag att Chelsea gör en bra match, får sägas, mot ett motstånd som är bättre.
Ja. Ja, Chelsea gör det jättebra. Ja. Framförallt i andra halvlek ser det ju otroligt ut.
Ja, och Liverpool gör också det man ska. Vad ska vänta sig på bortaplan?
Första halvlek gör ju Liverpool jättebra. Sen är det väl stunder i andra som inte alls är bra. Men också väldigt många stunder där Chelsea får hålla i bollen och inte kommer till några lägen. Vilket ju är någonstans det Liverpool har blivit då från under förra säsongen, som de inte var förut, att de kunde spela på resultat, men nu har någonstans lyckats med det, att liksom man kan hålla
det känns en hel del av vad som har hänt ledning med den här ligan, eller med de båda klubbarna, att så här, det är ingen stor grej att Liverpool åker och löser en seger på Stamford Bridge.
Det här är första segern på väldigt länge borta mot ett topp 6-lag, förutom Spurs förra året. Skitsamma. Jag kommer inte riktigt ihåg hur, men det, vi har haft problem att vinna borta mot de andra toppklubbarna. Så har det varit. Men nej, såklart. Och det känns ju inte under matchen heller att det är något konstigt att på vinner.
Nej.
Sen är det ju otur för Chelsea med VAR. Det är ju en diskussion för sig. Men det är även om jag blev jätteglad när det döms bort, så blir man ju, alltså, det är samma som hände med Spurs liksom. De där millimeter, alltså, händelserna är...
Det känns töntigt.
Det känns så jävla töntigt.
Det känns som, alltså, såhär,
är det fotbollen ska vara?
Att millimeter offsides. Alltså, vad spelar
det? Ingen fördel av det.
Nej,
skitsamt.
Riktigt töntigt.
Men det töntigt. Jag tycker också det. Men jag blev glad i det här fallet, såklart.
Jo, men det kan ju, och det kan inget, alltså, alla sportare har ju rätt att fira åt konstiga domslut. Alltså, så är det bara.
Men sen är det ju problem i Chelsea. Alltså, Chelsea ser ju bra ut. Lampard, jag tror mer och mer på Lampard i Chelsea. Jag tycker det ser ut som att det finns en tanke, de har idéer och det finns kvalitet på vissa platser. Sen har de ju enorma, alltså, det försvarsspelet vid 2-0-målet är ju bland det sämsta jag sett.
Ja.
Men sen håller de ju ändå ganska, det är ju ändå, vi snackar ju inte om Terry och Carvalho-nivå på mittbackarna. Det är Tomori och Christensen och Tomori och Zuma som ändå håller ändå Salah och Mané och Firmino hyfsat under schack. Så
nej, men vi tog ju inte upp Lampard i den här spark eller spark inte.
Nej.
Men det är sånt här jag gillar att se från en, även om jag har varit väldigt domedagsprofet när det gäller Lampard, så det är väl sånt här man får se. Jag kan liksom ta sånt här bara man känner att det finns en idé och en tanke, alltså försvarsmässig naivitet är liksom helt okej om laget faktiskt spelar som Chelsea gör och faktiskt skickar sådana signaler med uttagningarna som Lampard gör. Sen håller jag med, alltså, ja, det är jättedåligt.
Det är inget färdigt bygge direkt. Nej. men det tycker jag ser mycket bättre ut än vad man här kan tro.
Jag tycker att, eller jag såg inte den här matchen i och med att jag jobbade med Allsvenskan.
Fina Allsvenskan.
Var på
Helsingborg i Eskilstuna.
Såklart.
Jag visste att den spelades för att den var på Stryktipset. Nej, Europatipset.
Exakt. Nej, men det jag noterar efter den här matchen, som jag kunde läsa mig till också, det var ju att när vi ändå har pratat ganska mycket tränare, och det finns ju typ alltid anledning att prata Klopp, känns som, så var ju den här segern gjorde ju att han var 92 segrar på sina inledande 150 Premier League-matcher, vilket är näst bäst genom Premier League. Vad heter det? Eran. Och jag tycker ändå att säga någonting om Klopp, alltså, man har pratat så himla mycket om att han hela den här biten, ja, exakt. Nej, men just det här, man visste inte riktigt vad de höll på med i början, och skulle det här någonsin bli ett vinnande lag, och uppenbarligen så blir de ju det. Och
ja, Jag varje vecka, och det här tror jag du kommer att njuta av Pontus, varje vecka så upplever jag minst 7 olika styng av hur bra Liverpool är och hur bra din klubb mår just nu och hur rätt de gör. Och jag tycker det är så hemskt, och det gör mig så ledsen bara. Jag är så oerhört ledsen.
Det är fint att min lycka kan
jag kan liksom inte ens glädja mig åt att United går åt helvete. För Liverpool är ändå där och gör allt rätt.
Ja, men det är
hemskt.
Det är väldigt härligt faktiskt. Vi gör, det är så konstigt också att prata om det, för det går liksom inte att analysera när det går så bra. Man kan liksom inte, alltså när det har gått 6 matcher och det är 6 raka segrar, så är det svårt att säga någonting annat än att ja, men det här ser jättebra ut. Ja. Det ser till och med bättre ut än man hade kunnat förvänta sig.
Ja, och alla de här grejerna, man kan ju alltid nitpicka, men det kan man ju med varenda lag som har funnits. Det kan man ju göra med City också, det kan man ju göra liksom,
ja,
med United 99, eller alltså, det går ju alltid.
Så skillnaden på det här, på Liverpool och City, är ju att City har de här matcherna, men när de vinner med 8-0 mot Watford, där är det liksom, det är ingen suck. Watford har ingen suck. Det kommer vara ett, City kommer vinna den här matchen, och kommer inte vara i närheten att det blir någonting annat. Men Liverpool har ju inte riktigt de matcherna på samma sätt. Det kommer att skava lite grann. Men de har ju inte heller de här matcherna där de, alltså det är klart kan ha det, men förlora mot Norwich på det sättet som City gör. Att man är så nonchalanta i uppspelsfaserna och så. Det är ju två olika typer av lag. City är ju, har ju en otroligt mycket högre höjd, tycker jag. Åtminstone mot de här, mot de lagen. Sen i stormatcher kanske Liverpool har en annan typ av höjd, men just där, i de matcherna så har en annan höjd, men också en annan botten. Liverpool är väldigt, en enorm stabilitet.
Leicester, som är det här topp 4 pretendentlaget som det går överlägset bäst för, tog en väldigt ska man säga, imponerande och kanske signifikativ seger hemma mot Spurs med James Maddison, den älskade James Maddison, som huvudrollsinnehavare. Och ett Spurs som kom till Leicester och var lite ihopsamlat, kändes det som. Alltså Eriksen på bänken, Lucas Moura på bänken, Son från start, i och för sig helt logiskt, och ja.
Ja, men Leicester var ju mycket, mycket bättre. Eller mycket, vad säger, men det var ju det farligaste laget, de skapade mest chanser och de fick komma ner och fick tryck runt straffområdet. Det var inte så att de såg och rullade boll i backlinjer, utan de kom ju verkligen fram, och det får man inte, så ska det inte vara. Spurs ska vara de som kommer fram. De ska inte behöva kontra fram lägen, som Kanes mål kom ju i omställning liksom. Mot Leicester är det Spurs som ska vara spelförande, och man ska vara det laget som ska utmana toppduon. Men i det där läget såg det ut som att det är Leicester som gör det av de två. Och i det här läget, ärligt talat, så tycker jag att Leicester är det lag som ser bäst ut av de lagen som inte är topp två.
Ja, jag ogillar att så här, ta tillbaka min Brennan Rodgers skepsis.
Kolla på mig.
Jo, men när han får upp ett momentum och när han har så pass spännande lag och bollar med, som han faktiskt har i de här människorna, Så det ser onekligen bra ut. Jag tycker ju i och för sig att jag är ganska glad att Arsenal inte köpte jag kan aldrig uttala hans namn, Kaglar Sojunko. Som det snackas väldigt mycket om för Arsenals del. Jag tycker inte han ser så bra ut, men utöver det så har jag han har ju ett superspännande lag där. Speciellt den här trion med Ndidi, Maddison och Tielemans. Ja, jättebra. Men jag vill säga om Spurs då, så tror jag ju att på ett sätt kan jag fatta att inte spelar Eriksen. Eriksen var ju kast mot Olympiakos. Men det här Spurs behöver ju Eriksen, och det där tror jag måste lösas på något sätt för båda parter. Jag fattar ju att Eriksen ville bort, han ville till Real. Och Pochettino känner sig, det känns som att han är ganska öppen med att han känner sig på något personligt sviken av Eriksen, för att Eriksen har tappat förtroende för hans projekt så. Men för att det här laget ska ticka ordentligt, så behövs Eriksen här. Jag tycker det i alla fall.
Så är det.
Vi hade inte med Pochettino när vi pratade om tränare som kan få sparken. Det känns ju orimligt, men det börjar ju snackas om det nu, åtminstone är löst liksom. Att de är inte jättenöjda.
Nej, men har det inte också varit lite för mycket med att han skulle bort och sen skulle han inte bort för att de jobben var helt plötsligt inte lediga längre, och sen så har det varit som sagt spelare, inte minst Eriksen, som skulle bort och sen så försvann han ingenstans. Alltså, man ska komma ihåg också att i den här matchen så har de ju lite otur, om man ska kalla det det, med det här bortdömda eller icke godkända målet också. Mm. Ja. För att alltså, hade de fått det målet så hade kanske resterande av matchen sett helt annorlunda ut. De hade kunnat spela på ett helt annat sätt och då hade de säkert vunnit den här matchen. Så att man har, de har ju lite av den där millimeteroturen med sig i den här matchen också. Men sen så, jag vet inte, det pratas lite om också just jag hörde att de var inne på det bland annat i studion på Viasat, hur bra matchcoach Pochettino är just nu, byterna han gör, alltså när han tar in Wanyama som direkt inblandad i att det blir mål och sen så hela den biten. Det är ju, alltså Pochettino kan ju inte vara personligt ansvarig för att Wanyama tappar en boll, men det finns ju ändå, som du säger, det börjar ju knorras lite grann om Pochettino. Sen så känns det väl,
senaste halvåret har det inte sett bra ut under honom heller.
Nej, någonting exakt.
Förlorade ju 10 ligamatcher, det var 11 eller 10 ligamatcher förra säsongen. Det är otroligt högt för ett lag där uppe.
Mm. Så de var ju också nära att missa CL, ja. Ska man ju komma ihåg. Det är ju den där CL-runnen som gör att man verkligen har positiva tankar om Spurs som förra året. Men och med all rätt såklart, de var ju jättebra där. Men ja.
Mäktiga Newcastle mot mäktiga Brighton slutade i 0-0. Och ett Brighton som vi har tvilat på kan spela Potter-fotboll gjorde väl lite det ändå.
Ja, väldigt mycket så redan första kvarten. Det var ju därifrån vårat mäktiga intro föddes. Ja. När, vad hade de Brighton? 71-72% bollinnehav efter typ en kvart spelad. När det helt enkelt inte funkar för Newcastle längre.
Arsenal-produkten Isaac Hayden,
ja, springer fram.
Jag lär sig fotboll på det bästa stället. Kommer fram till Steve Bruce och säger this isn't working.
This isn't working. Ropar han två gånger till och med när han springer fram för att ta lite vatten. Och det gjorde det ju inte. Och det är ju ingenting som funkar i Newcastle. Alltså, det är ju en total katastrof med Steve Bruce.
Ja. S.K. sa ju det efter matchen också att det blew us off the field. Ja. Så, blew us off the park. Alltså. Det gjorde de ju. Det är ju en...
Men det är någonstans lika mycket liksom imponerande dåligt Newcastle är ju Brighton ändå imponerande bra under stunder. Med
ja, men det är det man, det är det man känner lite grann också, att därför man är mer orolig för Newcastle än vad man är för Brighton. Liksom. Brighton är ju det kommer ju lösa sig bra för dem.
Ja.
Även om vi var ganska negativa och inte riktigt hoppfulla och deras vägnar i somras, men nu känner man ju att nej, det de kommer klara sig. Men Newcastle, det blir tufft.
Det blir väldigt, väldigt.
Även om Andy Carroll kommer in och det finns ju någonting där. Säga vad man vill om Andy Carroll, men det finns någonting där. Och jag vill inte ha en Premier League utan Andy Carroll, så han får gärna bli jättebra.
Ja, vi har ju snackat otroligt mycket om United. Nemanja Matic, vilken spelare han ändå
är. Vilken mäktig man.
Vilken mäktig man. West Ham, kanske ska prata lite mer om där känner man ju motsatt till det du känner kring Everton, att man kollar över laget och säger oj, vilket spännande lag de har. Vilket roligt lag de har. Och det känner man ju ännu mer spelat efter att Jarmolenko är tillbaks nu, ser väl inte 100% ut, men är ju ändå like a new signing efter sin skada. Det känns som ett S som man har glömt bort att West Ham hade, som kan plocka fram.
Men han är ju framförallt produktiv.
Ja.
Det finns ju, det är en X-faktor.
Ja, exakt. De förlorade en X-faktor av Guds nåde när Nautovic gick till fina Kina. Men de hade ju kvar faktiskt Jarmolenko.
Ja, exakt. Och Ali är ju... Ale, vi tar lite nog, tror jag. Han är ju...
Haller kallar jag honom. Ja. Haller. Uttala H, uttala R. Haller. Ja.
Men han är ju en... Han har gjort. Från Frankrike.
Haller. Han heter Haller.
Seb ser så jävla glad ut när han säger det.
Jag älskar att uttala namn fel.
Jag tror aldrig jag sett Seb så glad.
Nej, men jag älskar att uttala namn fel. Sumi. Ja.
Ni är också namn. Ja. Namnar. Namnar. Ja. Nej, men det, jag tycker att det för deras spel så funkar det bättre att ha Lär där än att ha Arnautovic där. Och alltså, det är ju en...
Men för det allra mesta så är det ju väl oftast bäst att ha någon annan än Arnautovic på de allra flesta positioner. I och med att han är en galning.
Han är en galning och han är ju ingen lagspelare. Men jag vidhåller ju att han har en begåvning.
Det säger bara för att ni är kompisar privat.
I wish alltså, gud vad vi skulle göra den här stan farlig. Nej men Allier, som du säger, Allier är ju en mycket bättre centertank.
Ja,
alltså det är, och går att bygga ett lag.
Alltså West Ham ser ju jättebra ut och ja. Jättefint rörelsemönster framförallt offensivt, samtidigt som United är så ja, det är inte, det är så, vad är motsatsen till rörligt? Kylskåpsaktigt.
Men bara att de har ett inne mittfält med Matic och McTominay.
Jag tycker McTominay såg helt okej ut faktiskt.
Jo men jag tycker aldrig McTominay ser värdelös ut. Eller kanske jag gjorde för en tid sedan. Jag tycker inte att han ser värdelös ut i Solskär. Men det känns bara som Matic och McTominay. Vad väntar du dig av ditt possession-spel då?
Nej, såklart.
Det går ju inte.
Det behövs ju någonting mer.
Och en Mata som tyvärr...
Han är ju alldeles dålig.
Är slut.
Ja. Sorry. Men jag tycker defensivt är också otroliga problem när, alltså det finns ju ingen, de täcker ju inte upp för något. Alltså det blir som att möta koner ofta.
Ja.
Och så agerar de efter, de agerar alltid i efterhand. Det bör man väl kanske inte göra om man ska spela Premier League, utan du bör kanske vara lite proaktiv i ditt försvarsspel. Och det funkar liksom inte. Det är som när Jarmolenko springer runt där och han får ta sig runt hur han vill.
Mm.
Och så plötsligt så finns det en yta. Och så har de kvalitet i Filippa Andersson. Alltså, nej.
Nej.
Väldigt, nej, nej, nej.
Jag säger så här.
Nej! This isn't working!
jag bävar på många sätt mot... ni vet ju vilka United har näst i Premier League, va?
Stefan.
Nej, Arsenal. Mötet mellan två så trasiga... klubbar och lag. Både klubban och lagen känns trasiga. Och nu ska de mötas i... jag föreställer att den kommer sluta 4-4 den här matchen. Eller 0-0. Det kommer inte bli skönt spel. Det kommer nog bli ganska kul, tror jag. Vad tror ni om den matchen?
Ja, kul. Det beror ju på. Håller man på något av lagen...
Nej, då kommer det vara fruktansvärt. Det kommer vara fruktansvärt.
Men för oss andra kommer det säkert bli superkul.
Förlorarna ställs mot varandra. Och förlorarna i den här podden tackar väl för sig nu.
Oh ja.
Tack för oss.
Tack. Hej.
Hejdå.
Vi ses. Eller? Ja. Hörs.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.